Då ska vi se. Varmt välkomna till A-radion i Partille närradio med mig Ruben Malmström som är värd idag. Och dagens gäst är ännu en gång Jonas Athenius, kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg. Vi kommer prata om lite olika aktuella frågor här under dagen, eller den närmaste timmen. Men först ska vi faktiskt börja med ett litet gästinslag från ett par yngre förmågor som just nu håller på att lära sig sända radio genom ett samarbete med ABF, om jag inte är helt ute och cyklar. Och vi låter helt enkelt dem köra och sen så släpper vi in Jonas efter det. Så vi hörs igen här om en kvart, 20 minuter ungefär.
Välkomna då ska ni vara till det femte avsnittet av Arbetarrörelsen i Corona. Och det är en programserie som är tänkt att bestå totalt 6 stycken delar och sänds här på A-radio Partille 88.0. Och det görs som vanligt utav oss 4 ungdomar som är engagerade i flera delar av arbetarrörelsen, nämligen Emmy, John, Ludvig och mig själv, Jonathan. Och vi gör detta i samarbete med AB. Det genomgående temat är ju som titeln säger att vi ska prata om olika delar av arbetarrörelsen i corona. Vi tänker lyfta upp olika intressanta ämnen och aspekter baserat på dagens läge helt enkelt. Förra avsnittet så pratade vi lite om hur arbetsmarknaden har varit och lite koppling till fackens roll. Och förra avsnittet så berörde vi regionerna och kommunerna i förhållande till staten. Ett ämne som jag tror vi alla tyckte var väldigt intressant. Och vi kan ha nämnt det redan förra sändningen, men vi funderar lite på om vi ska ha ett specialavsnitt, lite längre då, avsnitt i sommaren där vi pratar om det här och går in lite djupare ämnet. Det kan vara rätt intressant, tänker vi i alla fall. Men det är som sagt framöver till sommaren och idag så har vi då ett annat samtalsämne som vi tänkte beröra. Och det är ju då hur Sverige har hanterat stöden till olika delar av samhället under corona. För som det är liksom för stunden så har ju hundratals miljarder kronor betalats ut till företag, kommuner, sjukvården och till många andra delar. Och det har skett på en väldigt kort tid och det har varit väldigt snabba beslut. Så därmed finns det en anledning till att diskutera hur pass väl stöden har landat, om det har riktats korrekt och ifall stöden har gått till de som verkligen behöver det mest. Så det är väl intressant ämne tycker jag. Men jag får börja med att fråga, hur är läget med er? Jag börjar med Ludvig.
Jo då, det är bara bra.
Ja. John då?
Jo tack, det står bra till här.
Mm. Och Emmy?
Ja men det är bra med mig med.
Ja men det är samma här. Och lite kort då, vad tycker ni om stödåtgärderna? Har de fallit väl ut?
Ja, de flesta i alla fall. Man har inte oändligt med pengar.
Mm. Har du med, Jan?
Jo men precis, de flesta har ju varit bra. Men som sagt, lite för mycket fokus på företagen och för lite fokus på individen kan jag tycka.
Mm.
Jag håller helt med John där. Det har väl lagts väldigt mycket åtgärder på att företagen ska överleva och klara av den ekonomiska krisen. Men inte alls så mycket på den enskilda personen.
Mm. Ja, nej, jag kan bara instämma. Och jag tänker vi fortsätter lite på det här temat. Kör en snabb omgång om vad jag tänker kalla för stödåtgärd, ta bort eller behåll. Och då kommer jag läsa upp 3 stödåtgärder för er. Och så får ni helt enkelt bara säga ta bort eller behåll. Det jag tänker vi börjar med då är en åtgärd som har införts nu under pandemin. Som är då tillfälligt höjd A-kassa. Vilket är, som jag säger, det är man ökar stödet ifall man blir av med jobbet och fler får möjlighet att ta del av det. Så vad tycker du om det? Jag börjar med dig, Ludvig.
Behåll.
Behåll. Och Jan?
Behåll.
Mm. Emmy?
Jag tycker också att vi ska behålla den.
Mm. Ja, det är gött. Jag tror vi är eniga på den fronten. Och nästa fråga då är nästa stödåtgärd, rättare sagt, är arbetsgivaravgiften har sänkts för unga nu under sommaren. Och det är då att det ska bli billigare att anställa unga helt enkelt för arbetsgivarens sida. Vad tycker du om det, Ludvig?
Ta bort.
Ja.
Ta bort.
Och Emmy?
Ja, det blir lite tjatigt här, men jag tycker också att den ska bort.
Ja, vi är för eniga helt enkelt om detta. Ja, och den tredje och sista åtgärden som jag tänkte fråga, då är det då kulturstöden, alltså att många kulturarbetare och aktörer har fått stöd. Och det har varit väldigt hett debatterat kring hur mycket och när det har kommit. Men vad tycker ni om kulturstöden, Ludvig?
Det har varit bra, så det borde behållas.
Mm, ja.
Ja, jag tycker vi ska behålla dem.
Mm, och Emmy?
Behålla men utöka skulle jag säga.
Okej, okay, ja, där gick du från lite spelets regler här. Men visst, behåll är vi ganska eniga om även där, tänker jag. Men vad bra, då tänker jag att vi går vidare. Och så får ni lyssna på en liten låt. Tillbaka då till nästa del i det här avsnittet utav Arbetarrörelsen i Corona som vi gör här på A-Radio Partille 88,0. Och idag så pratar vi om stödåtgärderna och hur pass väl de har fallit ur. Alltså har de riktats åt rätt saker och vad tycker vi egentligen om dem? Vi pratade innan om bland annat höjningen av A-kassan, sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga och stöden till kultursektorn där vi var väldigt eniga om vad vi tyckte. Och vi får väl se egentligen om den här enigheten håller i sig nu här i nästa del. Och jag tänkte helt enkelt fråga liksom, vilken är er favoritåtgärd och varför? Börjar du med det, vad du tycker, Ludvig?
Min favoritåtgärd är ju de generella statsbidragen som har gått till kommuner och regioner. Jag tror att den senaste, nu vet jag inte om man har tagit den senaste budgetpropositionen i beräkning, men jag tror att över 44 miljarder kronor har gått till satsningar på kommuner och regioner. Och jag tänker i grund och botten att det här är välkomnande pengar från regioner och kommuner. Och det kommer ju kunna ge, alltså i grund och botten så ger ju det långsiktiga förutsättningar att kunna utveckla välfärden. För generella statsbidrag, det är ju liksom satsningar på välfärden. Det är vård, skola och omsorg. Och under coronapandemin har ju dessa fått förändrade förutsättningar att kunna verka. Och därför tycker jag att de generella statsbidragen är så viktiga och det är viktigt att de har satsat på dem.
Ja, det är en bra satsning. Det kan jag absolut hålla med dig om. Vad skulle du säga, John, då? Håller du med, Ludvig? Är det den viktigaste stödåtgärden som vi har haft?
Alla insatser är bra insatser, men jag tycker karensavdraget är en otroligt bra insats för att begränsa smittspridningen. Man är ju otroligt många timmar på sitt jobb där man är nära sina arbetskamrater. Och att få lov att vara hemma när man känner sig sjuk och krasslig och möjliggör det är en otroligt bra insats. Dels för individen som inte får så mycket lönebortfall i det här. Och sen för företaget då som inte får någon förhoppningsvis stor smittspridning på sin arbetsplats.
Ja, och vi har väl sett också, jag tror vi pratade om det innan, att alltså smittan av andra liksom sjukdomar, alltså förkylningar och sådana saker har också gått ner och där kan ju absolut vara en bidragande orsak, tänker jag, till det. Så det, jag håller med om det, det är en väldigt bra stödåtgärd. Och Emmy, har du någon annan på lager som du vill nämna?
Ja, jag tycker att korttidspermitteringen har varit en väldigt bra del av de här åtgärderna. Just för att man ska kunna behålla personalen istället för att säga upp dem. Både för arbetstagarnas del och för att vi ska kunna återgå nu när det börjar lätta igen. Och inte gå igenom anställningsprocessen om och om igen. Det är ju, jag tror enligt Tillväxtverket så är det ungefär 595 633 anställda som har beviljats den här korttidspermitteringen. Och det är ju ganska många liksom som hade blivit arbetslösa om det hade gjorts på det sättet istället.
Ja, så är det ju. Och i runda slänga 595 000, ja. Det är, ja, det är ganska mycket. Ja, men om jag ska nämna lite kort en egen favoritåtgärd. Jag tycker om den här att man kan som student då kan gå in och jobba i exempelvis vården och ändå behålla liksom studiemedlen. Jag tycker det är väldigt bra och det känns som en väldigt genomtänkt stödåtgärd helt enkelt, att man kan ja, men få in fler händer i vården på ett väldigt smidigt sätt. Och man bara lite nämner kort med en annan åtgärd, alltså hur man har hanterat alltså skolan, att man har ju inte, många andra länder har ju låtit eleverna gå hemma istället och så. Men det har inte vi gjort i Sverige. Så det tycker jag de har hanterat väldigt, väldigt bra. Men vi pratade lite innan som sagt om arbetsgivaravgiften för unga hade sänkts, så att vi var kanske inte helt, stod inte helt bakom den, man ska säga. Har ni någon annan sån här åtgärd som ni tänker på som ni kanske inte gillar så mycket?
Ja, jag vill ju direkt egentligen inte släppa den här sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga, för det är så barockt på något sätt att de flesta ekonomiprofessorer säger ju att detta hjälper inte. Ungdomar är den grupp i samhället som får lättast jobb, och då behöver man inte kasta miljarder på att de ska få en sänkt arbetsgivaravgift. Det här är definitionen av faktaresistens.
Ja, definitionen av faktaresistens. Det finns nog många man kan skriva in där. Men ja, det är lite skumt faktiskt att de väljer att satsa på den. Men det är väl så att det är en förhandling och det är ge och ta, att vissa parter vill ha andra saker än vad vi kanske vill ha liksom och så. Men man kan ju också se det så här att det har ju lagts väldigt många olika åtgärder på väldigt kort tid. Men har ni någon sån här, någon åtgärd som ni gärna hade velat se att de hade lagt? Är det någon ni tänker på? Emmy, har du någon?
Jag tycker ju att det finns ju en åtgärd mot företagshyror. Att de ska liksom få bidrag för det. Men jag tycker ju att det egentligen borde ha funnits ett sånt för vanligt folk också. Som, ja, men även om de blir permitterad, så är det ju många som också har förlorat sitt jobb och då kanske inte har råd med hyran. Och det hade ju varit en stor tillgång att ha ett sånt bidrag då.
Och jag kan inte säga att jag saknar någon direkt åtgärd så. Men däremot så saknar jag att man lägger... Men fokuset på själva individen gentemot företagarna. Jag saknar att man skulle behöva lägga lite mer på individens, från individens sida, istället för att fokusera så mycket på företagen.
Ja, vi var inne lite på det i början där med individen, att man har ju kanske företagen som redan har väldigt mycket pengar har liksom gapat högst och därmed fått mer stöd, och det har ju varit väldigt mycket så här att de har betalat ut miljonbonusar till chefer samtidigt som de har fått omställningsstöd, och det är ju inte det som pengarna ska gå till, det ska ju gå till att rädda jobb liksom. Det är ju därför staten går in med pengar. Och det var ju något exempel nu senast med något vårdföretag som hade fått liksom 130 miljoner kronor tror jag det var i stöd, och samtidigt hade vdn tjänat miljonbelopp och bonusarna var liksom också på miljonbelopp. Och där tänker man ju lite att visst, det kan ha gått snabbt med alla de här åtgärderna, men att där är det ju verkligen ett exempel på att man kunde gjort annorlunda, tänker jag spontant.
Sen så tycker jag att det finns väldigt mycket obefogad kritik mot de här åtgärderna. Alltså väldigt många högerdebattörer säger liksom att det ska gå fortare, att det ska betalas ut fortare. Ja, men samtidigt har polisen och Ekobrottsmyndigheten gått ut och sagt att man inte vill att det ska gå för fort, för att man vet att det finns ligor som är beredda att utnyttja detta. Och ingen av oss vill ju att våra skattepengar ska gå till kriminalitet. Därför är det av vikt att man går igenom de här ansökningarna otroligt noga.
Så jag tycker det är en viktig poäng faktiskt. Det är precis som allting här egentligen med den här coronapandemin, att när den väl är över så kommer vi ha väldigt mycket att analysera kring vilka beslut som har fattats. Så bland annat då såklart inom stödåtgärderna och vilken typ av politik som ska föras efter corona, för det kommer behöva ske en del förändringar, tror jag vi alla är överens om. Och det tror jag fler i samhället har sett också. Att det läget som vi hade när corona slog till var inte optimalt. Och vi kommer ju behöva se till att de reformerna som görs är för att få en bättre sjukvård, för att få bättre förberedelser, för att få en tryggare arbetsmarknad liksom. Det säger sig själv, att på så sätt så kan vi vara mer välförberedda in i framtiden. Men gött hörni, jag tänker vi helt enkelt ta och avsluta den här delen av diskussionen och ta en liten paus då, så ses vi igen senare. Tjena tjena, välkomna tillbaka till sista delen då utav del 5 av arbetarrörelsen i corona. Och vi har ju pratat lite om de olika stödåtgärderna här idag och vi har alla fått nämna varsin favoritåtgärd och vad vi tycker om de olika åtgärderna. Och jag tänkte mer fråga lite kort, vad kan vi dra för slutsats egentligen kring de här diskussionerna?
Jag tänker först och främst att det spelar faktiskt roll vilka som styr. Ska man göra en jämförelse så kan vi ta finanskrisen 2008. Då sa statsminister Fredrik Reinfeldt nej till statligt stöd. För varje förlorad skattekrona ersatte han kommun och regioner med 30 öre. Kollar vi idag på den här pandemin bekämpningen, då ersätter Socialdemokraterna och Stefan Löfven kommunerna med 3 kronor för varje förlorad skattekrona. Alltså det kommunerna svämmar över med pengar från staten. För pengar ska inte vara ett problem för att hindra smittspridningen. Så det spelar faktiskt roll vilka som styr. Det är nog den viktigaste poängen jag vill poängtera.
Och själv, det är verkligen så, och det kan se man ju bara på karensavdraget också, där jag tycker så ska behållas, för att det är en sån viktig åtgärd för att låta människor som är sjuka kunna vara hemma utan att det påverkar alltså ekonomin för individen liksom. Det är en otroligt bra åtgärd.
Ja, jag tror att vi kan lära oss väldigt mycket av den här krisen och alla de här åtgärderna, att att i första hand kanske inte göra folk arbetslösa utan ta några steg innan dess. Till exempel då permitteringar kan ju göras i en viss utsträckning i framtiden också, men i så fall kanske inte det är staten som ska behöva gå in och göra det, utan arbetsgivarna får ta lite mer ansvar där, tycker jag.
Bygga upp mer lager helt enkelt. Det hade ju varit väldigt bra om de hade gjort det redan från början, så hade man hade varit mer förberedda nu i pandemin. Men som du säger, man lär sig lite med tidens gång liksom. Och man kan ju konstatera det också att nu med permitteringen och med stödet som ändå har gett, så är ju svensk industri, den går ju väldigt bra just nu. Alltså rent krasst. Och det kan vi säkert vinna på väldigt mycket framöver. Så att det finns ju väldigt mycket saker man kan hämta och se vad man kan ta med sig liksom in i framtiden. Men ja, jag tänker helt enkelt att vi tar och avslutar där. Och jag får tacka så mycket för diskussionerna idag. Det var väldigt intressant tycker jag. Och vi hörs helt enkelt framöver i kommande avsnitt. Så ta hand om er, så hörs vi nästa gång.
8-hour day med Pete Seeger hörde ni där på slutet. Och nu är vi tillbaka i en fetta lilla gästinslag. Du lyssnar på A-radion i Partille Närradio med mig, Ruben Malmström, och Jonas Athenius, kommunalråd för Socialdemokraterna. Varmt välkommen hit, Jonas.
Tack för det, Ruben. Tackar.
Jag tänkte börja med att säga uppmärksamma lyssnarna på att det idag, förutom väldigt fint väder, också är den internationella dagen för FNs fredsbevarande personal, eller kortare sagt uttryckt veterandagen. Och du har ju själv erfarenhet, Jonas, från internationella insatser, fredsbevarande insatser via FN.
Absolut, det stämmer. Det är några år sedan nu, men bland annat 94-95 så tjänstgjorde jag i Bosnien under en Amprofor som det hette, och BO03 som de som tjänstgjort säkert känner igen förkortningarna. Men även också 99-2000 där vi har tjänstgjort i den första förbandet som var i Kosovo, K101.
Mm. Och den var också under FN, eller var det via...
Ja, det fanns ju en FN-resolution som det kallas som låg till grund för den insats som gjordes i Kosovo. Men där var det faktiskt med grön basker, och det var ju Sveriges egentligen riktigt första insats under konkret NATO-befäl. Och vi ingick i något som hette SWERAP, som var Swedish Rapid Reaction Unit på den tiden. Men däremot Bosnien var ju blå basker, en traditionell FN-mission då.
Ja, Jag måste jag erkänna här att jag tillhör ju den här generationen av Reinfeldt-bebisar som det lilla glappet som slapp all form av värnplikt och har därför inte ens mönstrat, så jag har väldigt, väldigt dålig koll och exakt noll militära erfarenheter. Jag har egentligen inte gjort någonting överhuvudtaget för att säkerställa Sveriges territoriella integritet eller fred i omvärlden. Men du som har det, Jonas, vad betyder veterandagen för dig? Vad har det för...
Nej, men man kan väl säga att vi har ju haft... jag tycker inte Sverige, om man tittar historiskt tillbaka, erkänt de insatser som vi har ställt upp med och alla de män och kvinnor som har gjort insatser utomlands, framförallt då under FNs fredsbevarande operationer. Det går ju långt tillbaka i tiden, så att säga. Mm. Det har blivit mycket bättre. Jag tyckte jag märkte skillnad bara på den korta tid mellan mitten på 90-talet och fram till millennieskiftet i mottagandet när man kom tillbaka från Kosovo. Att det också var mer uppskattat och mer professionellt behandlat än bara faktiskt när man var i Bosnien. Mm. Men det här är ju de som gjort missioner mycket tidigare, tror jag märker ännu större skillnad. Och nu har vi kommit mycket längre och idag är det ju en uppmärksammad, vi är flaggdag, vi uppmärksammar det på olika sätt. Och vi har till och med också fått ett veteranmonument här i Göteborg som jag tror faktiskt invigs just idag.
Mm. Nu ska jag väl för ordningens skull påpeka att vi är i Partille, men det är
förlåt.
Mer eller mindre Göteborg. Det är inom räckhåll även på Partille. Men dit kan man med fördel åka och ägna en tanke åt våra veteraner. Jag vill bara gå tillbaka lite till, du var alltså i först Bosnienkriget och även i Kosovo. Vad var din roll när du tjänstgjorde med FN där?
Det var liknande roller. När vi var i Bosnien så var vi där före det man kallar Daytonavtalet. Före det skrevs ett fredsavtal, kan man säga, efter jag kom hem därifrån. Så det var ju fortfarande ett väldigt oroligt läge när vi var nere. Och vi befann oss i ytterkant utav våran area of operation, som det kallas, och där vi opererade. Mm. Och jag var primärt egentligen faktiskt där som hantverkare. Jag var rekryterad som hantverkare. Sen fick man göra en del andra. Vi hade utbildning i ammunitionsröj och minröj. Och vi hade bland annat en flygbas där som hette Tuzla Airbase som det röjdes ammunition och miner på. Men primärt så var det mycket kopplat till mitt snickeri. Vi hade en hel container med oss med verktyg och vi var uppe hos lokala bunder och ni skulle sett med traktorer och annat. De drog igång med remmar och annat och fick igång sågar och vi såg till eget virke och annat. Och gjorde en hel del också humanitära insatser. Mm. Framförallt täta väldigt mycket fönster, för det var mycket granatbeskjutning och den splitter som blir granater splittar ju alla fönsterrutor. Och det var också en vinterbataljon, så det var väldigt kallt. Det tänker man inte. Man kanske tänker i Sydeuropa söderut. Men det låg högt och det var ofta mer vinter än vad vi har här i Göteborgsområdet med kallt och snö på vintern.
Mm. Jag tror att många, inklusive då framförallt kanske min generation av Reinfeldt-bebisar som aldrig har gjort någon militärtjänstgöring överhuvudtaget, ofta tänker att det är, alltså man har en ganska ensidig bild av vad det innebär att tjänstgöra ett krig. Man tror att det är liksom skyttegravar i princip, eller drönare, kanske om det är en mer modern tappning. Men det är ju som du säger att det är väldigt mycket, alltså en enorm del av de resurser som går till krig och varför det kostar så mycket, det är ju just all den förstörelse det för med sig på civilbefolkningen och att man då, att det då finns en organisation, i det här fallet FN, men även NATO är ju engagerade, har jag förstått, på olika sätt, som ser till att bara vi tar inte ställning i kriget utan vi värnar civilbefolkningen här och gör den typen av insatser. Det är så oerhört värdefullt. Och Sverige har ju varit, eller är fortsatt engagerat på olika håll. Idag är det ju framförallt kriget i Mali som man är engagerad. Vi har, jag kommer inte ihåg den exakta siffran, men över 200 pers har vi där nere just nu. Så det är en del. Men vad tror du, Jonas? Är det, det förs ju en debatt nu, kanske framförallt från högerhåll, om att Sverige behöver engagera sig lite mindre i omvärlden. Man pratar bland annat om att dra ner på biståndet som ett exempel på det. Jag tänker, du som har erfarenhet av att faktiskt på ett sätt väldigt konkret genomföra en form av biståndsarbeten, då bör Sverige fortsätta engagera sig i omvärlden, eller är det så att den tiden är förbi?
Nej, absolut inte, tvärtom. Vi behöver engagera oss i så stor del vi bara kan, skulle jag säga, på olika sätt. Det kan vara dels via biståndspolitik och annat, men också den typ av insatser vi har stöttat med i alla år och som vi fortsatt gör. Exempelvis då genom fredsbevarande eller faktiskt också fredsframtvingande insatser. För det är ju lite annat mandat, ska vi vara ärlig och säga, också i de insatser som görs idag. Mm. Men det krävs, och kan vi i den mån det går att hindra konflikter så tidigt som möjligt på plats och så vidare, så handlar det också om ytterst civilbefolkningens lidande och flyktingströmmar och annat. Vi behöver göra allt vad vi kan internationellt, och Sverige är ett erkänt land med både via sina fredsstyrkor men också de andra typ av civila hjälpinsatser vi gör på olika sätt. Så att det tycker jag är en styrka vi har, och det ska vi fortsätta med.
Mm. Väl sagt. Nu ser jag här att det är en spindel som kryper på väggen, och jag har grov spindelfobi, så vi tar en liten låtpaus och så ska vi åtgärda detta. Här kommer In the Army med Status Quo. In the Army med Status Quo. Vi är tillbaka i A-radion, i Partille Närradio, med mig Ruben Malmström och det socialdemokratiska kommunalrådet från Göteborg, Jonas Athenius. Vi pratade lite här kort före låten om att idag är veterandagen, då vi uppmärksammar alla svenskar som gjort fredsbevarande insatser utomlands, inklusive Jonas själv som varit och tjänstgjort i både Bosnien och Kosovo under 90-talet. Han har också nu under låtpausen här gjort en väldigt konkret fredsbevarande insats och tagit bort den spindel som kröp på väggen och störde mig lite. Så gjorde att jag var tvungen att avbryta för en låt. Men med detta tänker jag att det är ett alldeles utmärkt tillfälle att rikta ett varmt, vill jag framförallt göra, som då som vi konstaterade innan, tillhör den lilla generation svenskar som vuxit upp utan värnplikt på grund av att Reinfeldt-regeringen slopade den. Jag vill då rikta ett varmt tack till alla er svenskar som har på olika sätt via FN eller på andra sätt tjänstgjort utomlands och bidragit till fred, till trygghet, säkerhet för krigsdrabbad civilbefolkning, och ofta med stor risk för ens eget liv. Det gör en enorm skillnad ute i världen, och det ska vi svenskar vara stolta över. Någonting vi däremot inte är lika stolta över, tänkte jag vi ska prata om nu, det är den utförsäljningsvåg som Göteborgs högerstyre just nu förbereder sig för att genomföra i Göteborg. Bakgrunden är att man har haft en diskussion de senaste månaderna om hur man ska nå det mål som politikerna satt upp om att Göteborg inte ska ha några områden på polisens lista över särskilt utsatta, alltså brottsdrabbade områden. 2025, det är ganska snart. Det tar tid att vända den här utvecklingen, och man har då tidspress. Berätta lite, Jonas, kan du ge lite bakgrund? Hur har debatten gått?
Men bakgrunden handlar om att man i vårt allmännyttiga moderbolag i Göteborg som heter AB Framtiden har haft ett arbete igång kring hur man ska jobba just med det målet. Och ett väldigt, väldigt viktigt verktyg av flera, det har varit att tillskapa då två nya bolag i lite mindre geografiskt begränsade områden. I det här fallet handlar det om Biskopsgården, och det andra handlar om Tynnered. Frölatorg kan man säga, och i huvudsak Tynnered. Och då ska man starta upp liksom ett arbete och ett arbetssätt i en modell med de här bolagen som vi redan har på ett annat ställe i Göteborg som heter Gårdsten.
Just det.
Och det positiva med Gårdsten är ju just att det är ett område som du har tagit steget ner från polisens lista från särskilt utsatta områden. Mm. Och det är lite ovanligt. Det är ju dit hem vi vill, va? Och de har också haft ett långt och träget arbetssätt under många, många år tillbaka. Det är närmast 20 år här nästan i princip man har jobbat väldigt målmedvetet för att, så att säga, jobba bort otrygghet och jobba upp också standard på området på många olika sätt. Mm. Och det är egentligen det handlar om. Det är inte rocket science, det är det arbetssättet man vill implementera här.
Precis, och Gårdsten blev då 2018 det första område i hela Sverige som lyckades ta sig bort från polisens lista över utsatta områden. Och ett särskilt utsatt område, det finns grader i det här, det är då ett område där, ja, det finns många kriterier, men om man ska sammanfatta det väldigt kort så handlar det framförallt om att det är svårt för polisen att göra sitt jobb. Det kan vara på grund av att folk vägrar vittna, på grund av våld mot tjänsteman, på grund av allmän. Det är svårt att upprätthålla lagordning helt enkelt i de här områdena för att kriminaliteten är så pass ingrodd. Och det tänker jag, nu har ju diskussionen varit just om de här bostadsbolagen, och det har ju varit framgångsrikt i Gårdsten. De har faktiskt lyckats vända utvecklingen. Det tog 20 år, men till slut lyckades man. Men vad är det som gör att ett bostadsbolag, att det är verktyget mot kriminalitet i ett område? Hur kommer det sig? För en lekman låter det här väldigt... Det kanske inte är det första man tänker på som en lösning mot brottslighet i ett område.
Nej, men precis. Det kanske inte är det första man tänker, men många gånger så är det här är ju alltså en samverkan mellan stadens olika funktioner ihop med polis och myndigheter i stort. Men framförallt då mellan staden och polisen, och i kommunens verksamhet så har man ju givetvis våra socialförvaltningar, vi har skolan som är en väldigt viktig aktör. Men vi har en annan del också som är otroligt viktig, och det är vår allmännytta. Alltså vårat gemensamma bostadsbestånd som vi äger tillsammans, alla göteborgare i det här fallet, eller kommuninvånare i en annan kommun där det är en allmännytta så att säga. Mm. Och det är ett väldigt starkt verktyg att jobba med i lokalområdet. På olika sätt där man har kapacitet att kunna jobba med allt från nolltolerans mot kriminell verksamhet. Det kan vara torg, lokaler, trappuppgångar, liknande. Det handlar om att titta på riktiga hyresförhållanden i lägenheten, att det inte är svartkontrakt och annat. Man kan jobba väldigt aktivt med 24 timmars liksom, och så fort det är klotter man är där och rensar och håller rent och snyggt på gårda. Det är mängder av saker man kan göra. Mm. Och som man är, vi har ju makt över det och förfogar och har hur vi vill jobba med våra bolag. Mm. Och framförallt jobba nära de som bor i området. Mm. Att vi är en lokal, trygg, känd aktör som jobbar nära våra boende. Mm. Och man känner tillit till det, där blir ju allmännyttan en väldigt, väldigt stark aktör och ett starkt verktyg för att jobba med trygghetsfrågor.
Mm, precis. Men det skapar ju också, det påverkar ju lite kulturen i området. Alltså när man har man en hyresvärd, det kan ju också vara, alltså liksom, har man en organisation i området som ser till att det hålls rent och snyggt och tryggt och att det förväntas av alla, då sprider sig ju en slags skötsamhetsnorm i området som även spiller över på andra delar. Och vad jag har förstått det som, så har man också, dels är det det, och dels har man också då man involverar de boende på olika sätt, att själva ta ansvar och vara med och greja liksom på gården, trygghetsvandra, engagera sig och ta ansvar för sitt närområde. Jag tror det är en väldigt fin tanke som vi är alldeles för dåliga på att använda oss av i storstäderna, som jag tror finns naturligt på många mindre samhällen och även i vissa delar av Göteborg också, ganska många delar mindre, men i liksom de stora hyreshusområdena, de är liksom inte byggda för det, och det är en defekt med de områdena, att man har inte den liksom grannsämjan på samma sätt, och det är väl lite det de har lyckats, trots förutsättningar, trots att det är ett stort miljonprogram, med dessutom en väldigt hög omsättning i befolkning, har lyckats skapa till slut efter 20 år, och det har vänt utvecklingen. Det är imponerande. Men jag tänker vi ska prata lite mer om hur man då tänkt sprida det här vidare i stan. Men först kör vi en låt. Här kommer Oh Susie med Secret Service. Oh Susie med Secret Service. Välkommen tillbaka till A-radion i Partille närradio med mig Ruben Malmström och Socialdemokraternas alltså Jonas Athenius, kommunalråd i Göteborg. Vi pratade kort för låten här om arbetet för att få bort alla Göteborgs utsatta områden. Inte få bort områdena i sig, men att få bort dem från polisens lista över utsatta områden. Det vill säga helt enkelt bekämpa brottsligheten. Man har ett mål om att lyckas med detta till 2025. Ett mål som får sägas vara väldigt, jag ska inte säga orealistiskt, men ambitiöst kanske, om man ska uttrycka det diplomatiskt, att man skulle vända utvecklingen så snabbt. Jonas Athenius, du är ju då, nu är förvisso Socialdemokraterna i opposition i Göteborg, men du sitter ändå i kommunstyrelsen och har därmed en viss makt att påverka möjligheten att nå det här målet. Du sitter i kommunfullmäktige som då har tagit det här målet. Vi pratade ju för pausen här om den då modell som tagits fram för det här, Gårdstensmodellen, eller den har tagits fram för det här, den har utvecklats och genomförts sedan sent 90-tal och då lett till att Gårdsten blev det första området som lyckades ta sig bort från listan, och då har AB Framtiden, alltså kommunens hyresbolag, eller som äger de kommunala hyresbolagen, har då tagit fram en plan för att man ska exportera Gårdstensmodellen till fler stadsdelar. Vad hände sen, Jonas? Hur går det med det här?
Ja, men det var ju väldigt intressant där, för att till en början såg det ju väldigt lovande ut och såg ut som det här skulle liksom trilla igenom utifrån att inte några större komplikationer Och det finns nämligen så, funkar så i politiken, det blir lite komplicerat, men det finns en styrelse som då styr det här AB Framtiden, stora moderbolaget för allmännyttan i Göteborg. Och där var alla partier överens, förutom ett parti som heter Demokraterna, men alla andra var överens att gå vidare med det här.
Mm.
Och sen är det så stort principiellt ärende, då måste det upp i vårat parlament då, som är kommunfullmäktige. Mm. Och när du väl hamnat hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige så har partierna trillat av en efter en, tänkte jag säga. Så nu är det bara Socialdemokraterna och Miljöpartiet kvar som står upp för den här modellen, och alla andra vill inte gå vidare med det av olika skäl. Och tittar man då på högern och alliansen i det här fallet, så är det ganska anmärkningsvärt när man läser deras förslag framåt här. Där deras första och primära att-sats egentligen som de går vidare, som inte har i grunden med ärendet att göra.
Nu ska jag bara förklara för lyssnarna här, en att-sats.
Ja, förlåt.
Det blir lite fackspråk här då. Men det är alltså när du har ett förslag i en styrelse, en politisk styrelse, så alltså, då består det av flera att-satser, alltså det innehållet i förslaget, det här ska göra, vi ger i uppdrag att...
Så. Men ja, det är bra, Ruben, det är bra att du säger det, för det är lätt att bli hemmablind och man tjatar på och så får man sitt eget språk och det är livsfarligt. Men det jag skulle säga egentligen, då deras primära förslag, så kanske man ska säga då, det är just att gå vidare då med ombildningar. Och inte bara ombildningar då kanske i utsatta områden och så vidare, utan i hela Göteborg, i hela staden där hyresrätten dominerar. Och det är ju hela beståndet vi pratar, och det är ju väldigt centrala delar. Det är också de delar ofta där vi har hyresrätter till rimliga hyror som är byggda för ett antal år sedan tillbaka, vi fått ner och skrivit av dem och så vidare, där man kan bo hyfsat billigt.
Och för att förklara då, för en som inte känner till, en ombildning, det innebär alltså att man tar en hyresrätt, eller man oftast är det ett helt hus eller en trappuppgång med hyresrätter, och så säljer man ut dem, ombildar dem till bostadsrätter som då, om man har råd, hyresgästen får köpa, men det är ju inte alltid man har råd med det. Och det kan ju vara bra för den som vill det, som vill kunna köpa just den hyresrätten man bor i just nu, men... Problemet är att ofta kommer det då, som i det här fallet, så kommer det ovanifrån utan att någon egentligen har bett om det. Man sätter upp ett mål. Som du nämnde Jonas, man skriver områden hyresrätter dominerar. Jag tycker det är en anmärkningsvärd formulering, för det är ju klartext. Vi vill inte ha övervikt hyresrätter. Vi tycker Göteborg har för många hyresrätter. De ska inte dominera något område.
Och det är viktigt att klargöra här att jag har inga problem med att man kan äga sitt boende, att man bor i en bostadsrätt eller i en villa eller och så vidare. Och jag tycker att vi behöver bygga mer blandat, och det är vi överens om också, att vi ska bygga mer blandat.
Mm.
Men det här går ju stick i stäv. För det första skapar detta inte en enda ny bostad. Och vi lider av akut bostadsbrist, så vi behöver bygga ikapp oss rejält i Göteborg.
Ja.
Men vi behöver också bygga blandat, och då behöver vi bygga mer bostadsrätter och fristående i områden där hyresrätten dominerar, och tvärtom. Där faktiskt också vi har områden där vi har väldigt mycket fristående och radhus och bostadsrätter. Ja, där behöver vi bygga mer hyresrätter. Men vi behöver bygga mer. Det är ju det som är svaret. Mm. Inte ombilda och sälja ut befintligt bestånd.
Mm. Nej, men precis. Hyresrätter är ju trots allt, trots att visst det stämmer att Göteborg har, eller rättare sagt andra städer har väl färre hyresrätter, det kanske är som man ska säga, än Göteborg. Det är inte det att vi har vi har hög andel jämfört med andra städer, men trots det så är hyresrätten fortfarande den mest eftertraktade formen av boende. Det finns olika sätt att mäta detta på, och oftast kommer man fram till att det som det är störst brist på, det är just hyresrätter. Sen kan de vara väldigt koncentrerade till vissa områden, och det är ju ett problem, men då är ju lösningen, som du säger Jonas, det är att bygga mer blandat. Jag tänker att det ska vi komma in på lite senare i programmet här, hur man gör det. Men nej, för att sammanfatta, man sätter ju den enskilde hyresgästens trygghet på spel när man gör på det här sättet. Alltså det blir så bakvänt på något sätt, tycker jag. Och framförallt särskilt absurt att låtsas som att, för det är ingen hemlighet att borgerliga partier tycker att man ska ombilda hyresrätter. Det har de alltid tyckt, de har alltid varit att göra. Men att man försöker låtsas som att det skulle vara ett sätt för att få bort kriminaliteten i till exempel då Tynnered, Biskopsgården och mera. Jag tycker det är så verklighetsfrånvänt, så att det finns inte, att det skulle lösa att man inte har, det här är inte längre utsatt område till 2025. Ja, lycka till. Jag tänker att vi ska köra en liten låt här och sen fortsätta diskussionen. Här kommer Life on Mars med David Bowie. Life on Mars med David Bowie. Du lyssnar på A-radion i Partille Närradio med mig Ruben Malmström och Jonas Athenius, socialdemokratiskt oppositionsråd i Göteborg. Vi diskuterade lite här innan kring Gårdstensmodellen, alltså den modell som man i Göteborg jobbat utifrån för att få bort Gårdsten från polisens lista på särskilt utsatta områden, och hur man nu fram tills nyligen tänkt exportera den här modellen till fler områden, men nu har då politikerna, eller rättare sagt högerpolitikerna som är utgör en majoritet i Göteborg, bestämt sig för att nej, vi ska inte göra det här som funkat. Vi ska sälja ut lägenheter. Vilken chock att man tänkte att man skulle lösa kriminaliteten genom att sälja ut saker. Du Jonas Atenius, du har varit väldigt kritisk mot detta. Men det verkar ju trots allt som att det finns en högermajoritet som står bakom den här utförsäljningsvåg, som då inte bara gäller, ska tilläggas, förorterna eller de särskilt utsatta områdena där det är många hyresrätter, utan det gäller ju även områden som Majorna, Haga, Kville med mera, områden över hela stan, allting där hyresrätterna är flertalet bostäder, där ska människor säljas ut. Och vad tror du det får för konsekvenser?
Nej, men det är klart att det får, ska jag säga, väldigt stora konsekvenser. Vi har ju faktiskt ett verkligt exempel vi kan jämföra med, och det är våran huvudstad Stockholm. Där man har gjort så massiva utförsäljningar utav centrala Stockholm och i stora delar utav egentligen Stockholms stad då. Och det är i princip omöjligt att få tag i en hyresrätt. Dessutom är det då får du ha kapital och insatser att kunna köpa så att säga då en bostadsrätt för att få ett boende centralt i Stockholm. Mm. Och den stan ska vi inte ha i Göteborg. Vi ska inte bli som Stockholm, utan i Göteborg, där bor vi tillsammans i olika upplåtelseformer. Och det kan vara både, precis som vi pratat om, bostadsrätt, men framförallt också hyresrätt. Och då är det viktigt att vi ser till, även i nyproduktion, att vi ser till också bygga nytt i olika delar av staden, också i centrala delar. För vi vet, det är dyrt idag att producera bostäder, och det är dyrt. Det gör också att kostnaden för hyresrätter och hyran helt enkelt, det som man till slut får betala, blir förhållandevis hög. Mm. Men vi vet också på sikt, när man betalt av lån och de här fastigheterna blir 50-60 år gamla, ja, det är då du ändå får vettiga hyror. Mm. Och det är ju de man nu siktar in sig på att ombilda. Det beståndet där vi faktiskt har billiga lägenheter, det vill man nu sälja ut. Mm. Det är anmärkningsvärt, skulle jag säga.
Ja, nej men precis, det är ju där är skälet till varför vi kan bo blandat i Göteborg. Alltså visst, man ska inte förneka att det finns stora problem och att det finns en enorm segregation i Göteborg, för det gör det. Men det är också samtidigt så att om vi jämför med Stockholm, så är Göteborg fortfarande en stad, även om det här inte kan tas för givet och utvecklingen just nu går till fel håll, så är det än så länge fortfarande en stad där det fortfarande bor vanliga arbetare som jobbar på Volvo eller som är sophämtare eller kanske till och med undersköterskor som bor i områden som till exempel Majorna, Kville, Gamlestan, runt om, alltså även i Olskroken, Guldheden, vad du vill, områden, vanliga liksom, vanliga, fina, trygga områden inne i stan. Och det gör ju att vi bor blandat. Vi får en gemenskap på ett annat sätt än vad man har i Stockholm. Där det, om man ska hårdra det lite, faktiskt är extremt svårt för den som inte stått i bostadskö sen typ dagen man föddes. Sen BB i princip, att få en bostad överhuvudtaget. Och då snackar vi inte bara i centrum utan överhuvudtaget. Man får ju flytta en bra bit ut i kransen nu för tiden för att hitta ens en liten minietta. Så att det är... Och problemet med det här är också att när du väl har ombildat, man kan alltid bygga hyresrätter och sen göra om dem till bostadsrätter, men när du väl har ombildat hyresrätter till bostadsrätter, du kan ju aldrig dra tillbaka det. Du kan aldrig, utan det här är ju ett oåterkalleligt beslut i ett läge där vi dessutom har nästan en kvarts miljon människor som står i bostadskö i Göteborg. Det är en ganska dålig prioritering, skulle jag vilja säga.
Det är en väldigt dålig prioritering, och framförallt också det här som du varit inne på, att du får en väldigt skiktad stad. Idag så jobbar vi, i och med att vi har en stark allmännytta och att vi har det vi kallar för blandade typ av boende, alltså blandade upplåtelseformer som det heter på lite mer vackert språk. Mm. Så innebär det ju också att oavsett klass eller tillhörighet, bakgrund, ekonomiska, så bor vi blandat, precis som du beskrev, Ruben. Och jag tycker vi ska värna det. Mm. Det jag sagt, i Göteborg där bor vi tillsammans. Så jag tycker det är ett väldigt starkt begrepp att vi verkligen värna det. För det är det som också skapar så att säga, samhörigheten som är så viktig.
Ja, vi kör en liten låt och sen fortsätter vi. Här kommer Påtalåten med Ola Magnell. Påtalåten med Ola Magnell. Du lyssnar på A-radion i Partille Närradio med mig, Ruben Malmström, och Jonas Atenius, Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg. Vi pratar lite bostäder, segregation, otrygghet här idag. Vi pratar om högerstyrets utförsäljningsvåg. De vill sälja ut tusentals hyresrätter i över hela stan. Det gäller bland annat Majerna, Kville, Gamlestan med mera. Jag tänkte bara så där. Många som lyssnar här kommer ju lyssna på det här avsnittet på torsdag. Nu spelar vi in lördag den 29, men när man sen lyssnar på reprisen så kommer det förmodligen ha presenterats någon form av utredning som just nu pågår om så kallade presumtionshyror i nyproduktion eller fri hyressättning eller marknadshyror. Så att barn har många namn. Jag tänker att vi måste ändå någonstans lite röra vid det här när vi ändå pratar om risken för att människor inte ska ha någonstans att bo eller ha råd att bo, och att vi inte ska, och att vi även i framtiden ska vara ett samhälle där vi bor sida vid sida, där vi bor blandat. Vad tänker du, Jonas? Det är ju ändå någonstans kommer inte det här påverka möjligheterna att ha en stad, att Göteborg fortsätter vara en stad där vi bor tillsammans?
Absolut. Vi har ju en modell där vi har parter, fastighetsägare och hyresgäst, alltså föreningen och hyresgästerna då, via hyresgästföreningen, som vi har en förhandlad modell så att säga, kring hyressättning. Mm. Och det är lite som på arbetets marknad, när vi har fack och arbetsgivare. En så att säga, svensk modell som jag tycker är väldigt viktig att värna. Mm. Och vi kan inte dela upp och ha flera typer av så att säga, hyresmarknader. Det skulle inte vara hållbart, och jag är orolig att öppnar man upp det, så blir det väldigt svårt att hålla emot det, så att säga. Mm. Och presumtionshyror har vi faktiskt redan idag. Det finns en möjlighet att förhandla idag kring vid nyproduktion. Men det, man har, det som du är ute efter här, tror jag, Ruben, det handlar om den här fria hyressättningen och det vi med vardagstal kallar för marknadshyror i nyproduktion. Det är förvisso en väldigt liten andel. Men jag kan ju vara tydlig med att vi som parti, vi är ju emot det. Mm. Sen finns det ett avtal på nationell nivå som nu har reglerat av olika skäl. Men som parti är vi tydligt emot, och jag är starkt kritisk också till det och stöttar vår linje i den frågan.
Nej, men, och jag ska bara säga det återigen då för de som lyssnar på det här på lite senare nästa vecka, att när det här spelas in så har vi ännu inte sett förslaget, så att vi vet inte exakt vad det kommer vara. Det, men man kan ju räkna då med att det har ju läckt lite så, och det man ändå är överens om i januariavtalet är ju någon form av friare hyressättning. Risken med det här är ju att hyrorna, framförallt kanske i lite mer attraktiva lägen, kommer gå upp kraftigt i nyproduktion, men bara just då i nyproduktion. Kommer det ha, alltså, argumenten för det här, det brukar ju vara att det blir mer lönsamt då att bygga hyresrätter. Då byggs det fler, så vi får ner bostadsbristen. Du har ju själv, Jonas, erfarenhet från byggbranschen som på produktionssidan, kan man säga. Du är byggnadssnickare i grunden. Ser du själv att det kan ha några sådana effekter?
Jag har väldigt svårt att se det. Alltså, vi har generellt höga produktionskostnader. Och det är ju inte i grunden, det ska vara ärligt att säga också, det är ju inte, ofta har man ju siktat in sig på slutsteget där jag har jobbat, så att säga, i själva produktionen. Har man väl kommit så långt, så är det ju den förhållandevis också korta delen. Visst, det kostar en hel del att producera själva de bostäder som görs. Men det är ju också hela ledet fram. Jag tror att vi behöver jobba med hela kedjan. Hur vi kortar ner ledtider från liksom tankevision till så att du faktiskt en hyresgäst eller en bostadsrättsinnehavare sätter nyckeln i dörren. Mm. Det är ju det handlar om, och i det här fallet hyresrätter och hyresgästen. Så att det finns andra verktyg att jobba med just för att få ner kostnader. Mm. Och återigen, öppnar upp här, då får du det vi pratade om innan vi spelade låten här, så pratade vi just om den här delningen som vi får inom staden, och den vill inte jag se. Jag vill inte se den delningen i Göteborg, eller för den delen i andra kommuner heller. Jag tror att det är viktigt att vi bor tillsammans mer än att vi skiktar oss utifrån inkomstklass. Alltså.
Yes, vi prata lite mer strax om hur det ska gå till. Men först kör vi en låt, The House of the Rising Sun, fast den här gången med Nina Simone kommer här. Nina Simone, House of the Rising Sun. Du lyssnar på A-radion i Partille Närradio med mig, Ruben Malmström, och Jonas Athenius, socialdemokratiskt kommunalråd i Göteborg. Vi pratade lite här nyss om marknadshyror och utförsäljningar av hyresrätter och annat otäckt som pågår just nu i bostadspolitiken. Och vad vi mycket att ha för städer i framtiden. Ska vi fortsätta vara städer där vi har råd att bo och där vi också bor tillsammans sida vid sida? Människor med olika bakgrund, olika inkomstklasser. Att man har en blandad stad där vi, utan liksom gated communities för de rika och social housing för de fattiga. Och jag tänkte, nu har vi ju pratat väldigt mycket om andras politik här, Jonas, och väl så viktig kritik mot den. Men vad, om du själv får bestämma, vad ska vi göra? För vi har, det är ju trots allt så, även om Göteborg och även Partille, där vi nu känner för den delen, har en mycket bättre och mer blandad bostadsmarknad än till exempel Stockholm, där det är ju faktiskt det dysfunktionellt i alla avseenden, så finns det stora problem. Det finns stora områden som den som kan väljer bort. Det finns också samtidigt en väldigt stor bostadsbrist, och det finns ju även redan idag en ganska stor bostadssegregation. Så vad bör man göra för att vända utvecklingen?
Nej, men jag var inne på det. Det grundläggande handlar egentligen om att bygga blandat. Jag tycker det är viktigt så är det. Att jag tycker det är, hålla en blandning mellan just hyresrätt, bostadsrätt, fristående, radhus, villor liknande. Alltså att vi bygger blandat. Och att vi ser till också att, för vi har väldigt dålig balans emellanåt. Vissa områden är väldigt, väldigt hög andel hyresrätter och vissa andra områden är väldigt, väldigt hög andel fristående och friköpta boenden så att säga, och att man då behöver kompensera då med respektive åt varje plan. Det är en grundläggande faktor i det. Men sen handlar det också om hur alltså rent utseendemässigt, hur bygger vi staden? Hur ser husen ut? Tycker vi att de är fina eller tycker vi att de är fula på ren svenska eller på så här? Vi har ju en tradition om man tittar i våra kanske då förortsområden har byggt väldigt fyrkantigt och med betong. Jag själv, jag har jobbat 28 år i den här branschen, jag vet hur det är, alltså väldigt enformigt, massproduktion, betongelement, fyrkantigt, 8-vånings långa betonglängor, nu överdriver med lite sinnebilden så. Det kan vi ju välja hur vi kan göra. Vi kan bygga vackert också. Vi kan bygga mer traditionell, mer varierad arkitektur, alltså mer traditionellt. Tycker jag är väldigt viktig. Man kan bygga mer kvarterstad, trädgårdsstad, jobba med alltså hur vi planerar områdena. Istället för bara punkthus man sätter ut så kan vi bygga mer kvartersliknande. Det finns andra grejer som är väldigt viktiga att jobba med. Som finns goda exempel i staden där vi har jobbat också med även fast man jobbar med de här delarna som jag nämnde nu, så handlar det om också att öppna upp våra bottenplan för alltså att man använder det som lokaler för olika ändamål. Det kan vara något så vanligt traditionellt föreningsliv, kulturföreningsverksamhet, men det kan också givetvis vara, och vilket är viktigt, kommersiella lokaler för mindre företag, men också mindre kaféer liknande, så att du får levande stråk. Det är också en viktig del, inte minst också trygghetsperspektiv, men framförallt för att få en levande stad. Det är klart att vi kan göra mycket som ofta kännetecknar kanske de mer centrala delarna av staden. Det går också att liksom få ut det också i ytterstaden, alltså, ja, och bygga ihop egentligen staden med de centrala delarna. Det är en väldigt viktig del. Vi har för övrigt skrivit motioner just på det i Göteborg, just ett område mellan Gamlestaden upp mot Kortedala, Bergsjön, där vi just vill bygga ihop med de här tankarna. Då.
Precis, och då med mer klassisk arkitektur eller traditionell arkitektur.
Och som smälter också in på ett bra sätt i omgivande med klassiska material, det är tegel, det är trä och så vidare.
Ja, precis. Jag tänker att det där är helt avgörande om du ska vända utvecklingen i framförallt otrygga områden. Dels för att har du lite folkliv både på dagen och kvällen för att det finns butiker, kaféer, restauranger med mera, ja, men då blir det ju, dels lockar det till sig människor med lite köpkraft, det blir en mer blandad befolkning, dels blir det mer människor på gatan, fler ögon helt enkelt, du kan tala på med vad som helst för att folk har koll på dig. Men det blir också fler, för det är väl kanske det största problemet i dessa områden, i arbetslösheten, och ska vi vända på den så måste vi ha fler jobb, och ska vi ha fler jobb så behöver vi fler företag, men ska vi ha fler företag så måste de också ha någonstans att vara. Situationen idag är ju den att vi har lokaler på en hel del områden, framförallt många förortstorg som gapar tomma för att helt enkelt varken företag eller föreningar har råd att hyra dem. Det här i sig ger ju också en känsla av ett samhälle som på många sätt bara dragit sig tillbaka, som när du ser, som håller på att förfalla. Här är liksom här är det nedlagt. Vi har gett upp på det här området. Plus att det är ett sånt slöseri med liksom fungerande fastigheter. När det också finns människor i dessa områden. Entreprenörer eller föreningar som kan driva bra verksamhet här. Om inte de som har populär verksamhet har råd att hyra dem, då kan man ju fråga sig hur marknadsmässig är den här hyran. Är det verkligen för det är ju tanken att det ska vara marknadsmässigt. Är det verkligen det om ingen lokal näringsidkare har råd med lokalen? Så att jag tycker att det där måste ju politiken ta tag i. Och det kanske får kosta lite då. Det kanske får kosta kommunen lite. Man kanske behöver kompensera på olika sätt för att se till att det blir liv i olika delar av stan, helt enkelt.
Absolut, och vi jobbar ju delvis med de här modellerna. Vi har ju ett lokalbolag i Göteborg som heter Higa, där vi jobbar just med också att kunna, ja, i de centrala delarna är det klart att det ger andra intäkter, men att vi också kan kompensera då i andra områden där vi inte kan ta ut just, som du är inne på här Ruben, samma hyra så att säga då. Att man får jobba lite mer så att säga, differentierat i det här läget, och det har vi möjlighet att göra. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt, just att få liv och få faktiskt de faktiska möjligheterna att också driva verksamhet exempelvis.
Mm. Men sen finns det ju också finns det andra sidan av det här myntet, för jag håller med. Det är, självklart måste man, jag bodde ju själv i flera år i ett hus i Angered, väldigt fint, trivsamt och tryggt. Liksom, området med mest, lite radhus med mest fristående liksom villor. Otroligt trevligt. Och bara, vi delade liksom busshållplats med de väldigt, väldigt stora miljonprogramshyreshusen i Randebergen. Så att det var ju bara ett stenkast emot ifrån varandra. Men det var en viss blandning. Man umgicks ju liksom mellan gårdarna och så. Så att det, så var det. Och jag ser inget hinder för att liksom bygga mer blandat så på det sättet. Det är bara bra. Det borde man göra mycket mer. Men andra sidan av det här är ju också att du måste, och där tror jag att man kanske behöver ta lite strid som är, och det kan röra upp en del känslor, men vi måste också bygga hyresrätter där de är väldigt få idag. Vi hade en debatt nyligen här om veckan i Göteborg där kommunens, där Göteborgs högerstyre själva faktiskt tagit initiativ till att dra igång ett antal, man låter exploatören själv driva projektet och planera lite mer, och då det hade lett ett projekt där man skulle bygga hyresrätter i Fiskebäck, ett område i södra Göteborg eller sydvästra Göteborg som har väldigt, väldigt få hyresrätter idag, och då skulle man ha in ett litet område med hyresrätter där för att skapa fler bostäder helt enkelt. Sen drog man till slut tillbaka det här, först med hänvisning till att det gick för långsamt, man producerade inte mycket nog, men när man sen fick kritik för det här så blev det väldigt tydligt, då försvaret från Moderaternas ansvariga kommunalråd Hampus Magnusson var att vi kan inte spränga in ett helt Frölunda torg i Fiskebäck. Det är ett... Dels är det ju ingen som har sagt att man ska göra det. Det visar så mycket om synen på hyresrätter och att bygga blandat. Att, man, det, att bygga blandat, det är någonting vi gör för de där andra. Det gör vi inte där vi själva bor.
Ja, det känns ju lite tyvärr som ett håll just i det aktuella ärendet, och det är ju beklagligt. Det är ju en fråga som jag ändå tycker faktiskt vi har varit över, det som jag uppfattat att vi har varit överens om. Det blir väldigt tydligt i det exemplet du beskrev nu Ruben, att nej, det gällde inte just här och nu ungefär.
Mm. Mm. Nej, men jag tror att det måste, för det är lätt att klaga på att det är för segregerat, men jag tror att då måste ju vi som, det gäller ju mig också, jag bor i ett ganska välmående medelklassområde, hyfsat integrerat förvisso, men inte särskilt, alltså acceptera att ja, men det ska vi bo tillsammans, och det tror jag faktiskt de flesta människor vill, ja men då, det gäller även mitt område, det går liksom inte bara att säga att någon annanstans ska vi bygga mer blandat, utan det behöver vi göra överallt, annars får vi ett väldigt uppdelat samhälle. Men jag tror att det börjar bli dags för oss att lämna över här våra, på tal om Moderaterna, så ska de också sända här efter oss. Vi kör båda sidor får ge sin version här i inte i A-radion, för det är inte deras program, men i Partille Närradio. Så med det avslutar vi med en liten låt, Both Sides Now, Judy Collins. Tack till er som har lyssnat. Ha en underbar dag ute i solen. Ni som lyssnar nu när vi spelar in den 29 maj, om ni lyssnar under reprisen, så hoppas jag verkligen att det är sol då också, att ni får njuta av den. Stort tack. Ha det gott.
Tack så mycket.